Arbetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej och välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 25 som vi har döpt till Makten framför allt. Hej Ingrid!
Hallå, hallå Maria!
Hur är läget? Laddad? Ja, det kan du tro alltså. Oj, 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 oj.
Ja, vi har mycket att prata om idag så vi ska väl inte ta upp allt för mycket tid med andra saker.
Nej, det ska vi inte. Och överhuvudtaget så ska vi ju, har vi ju fått tillsägelser att vi ska vara mindre staggiga. Så att, det ska vi försöka vara. Men innan vi går in på alla dagens jättespännande ämnen som handlar ganska mycket om dig och det här enorma skitstormen i vattenglaset som du har orsakat med din intervju med Navid Modiri, hans podd.
Mm.
Så tänkte jag, det är ett av dagens ämnen och ett annat är ju Morgan Johansson som är vår omslagspojk i denna veckan. Vilken fullständigt vedervärdig människa han är. Vi ska förklara varför, att det är inte bara som vi är ondsinta och ogillar honom som person, utan det är ganska mycket som händer i svensk politik som är symptom på sjukdomar, kan man säga. Men jag tänkte att innan vi gör allt detta så ska vi göra en sak som vi glömde förra veckan.
Nej, det är inte klokt. Vi sa ingenting om donationer och det är samtidigt som det var lönehelg. Och det ser vi direkt att då kommer det in färre donationer. Så att jag förstår inte hur vi kunde glömma det. Det är ju helt, det är tjänstefel. To say the least.
Ja, men vi var så liksom uppjagade tror jag förra veckan. Förra veckans avsnitt är nästan, det är det näst mest lyssnade programmet någonsin.
Mm.
Med typ 7000 på YouTube. Så vi var uppjagade över det och sen nästa program då, det som vi spelade in, vi var då taggade att det skulle bli lika bra eller nästan lika bra, och det blev det ju, för vi hade ju nästan 5000. Nej, det är över 5000. 5400 någonting som har lyssnat på det.
Ja, jättebra.
Så jag tror att det var det. Vi var väldigt sådär wow, vad bra allting är och nu ska det gå ännu bättre och framåt.
Ja, precis. Framåt!
Yeah.
Och då tar vi oss framåt nu genom att då ska jag berätta att vi hade två stycken stora donationer förra veckan. Alltså till förra programmet vi spelade in. Och det är 1000 kronor från Sven-Olof och det är 500 kronor från Ulf B. Och den här veckan så har vi fått 1000 kronor från en anonym som skriver Ingrid och Maria, hurra! Och Magnus 500 kronor och Mats 500 kronor. Tack så hjärtligt till er och tack så fantastiskt mycket till alla ni andra som har donerat lite mindre belopp. Och som naturligtvis som vanligt kommer att få se era namn och eventuella budskap i remsan som snurrar på vår hemsida ingridomaria.se.
Tack och bock till alla och tänk gärna lite extra på oss, för att som sagt, eftersom Ingrid och jag var så totalt tiltade i huvudet att vi glömde ta upp det här med hur viktigt det är med donationer, så blev det lite skralt förra veckan.
Mm.
Så har ni en slant över så tänk gärna på oss. Och sen är det ju lite grejer ni kan göra för att stötta oss som är helt gratis. Det är, man kan trycka prenumerera på YouTube. Många tror att det innebär att man måste betala någonting. Det gör det inte. Det är helt gratis. Man trycker på knappen, den röda knappen där det står prenumerera. Och sen kan man trycka på den lilla klockan. Då får man en notifikation varje gång det händer någonting på kanalen. Och sen kan man trycka tummen upp på YouTube. Det är också helt gratis och det betyder mycket för vår så kallade rating. Alltså var YouTube placerar oss, som de placerar oss i rekommendationerna och sådär, så att vi kan få nya lyssnare. Och så kan man dela på Facebook. Facebook är väldigt, väldigt viktigt för oss för att vi ska nå ut. Så att, och då är det så att Ingrid är som vanligt avstängd. Igen.
Igen. Och jag ska säga det att det här kommer att pågå i evigheters evighet. Därför att nu räcker det ju inte att jag är extremt försiktig och skriver inga fula ord och ingenting. Jag bara lägger länkar i princip och skriver någon mening som är ganska menlös faktiskt. Utan nu går de tillbaka, de här näthatsgranskarna eller vilka det är som sitter och liksom rotar igenom. Så att den här gången blev jag avstängd för 3 års gamla inlägg. Och jag har ju absolut ingen möjlighet att sitta och gå igenom allt jag har skrivit på Facebook sedan 2006 eller när jag startade den. Så att jag menar, det här, jag kommer aldrig att kunna vara på Facebook igen. Så att, har ni några idéer om hur man ska göra? Eventuellt om jag skulle starta en sida för en offentlig person istället. Men jag tror att jag då måste ha kvar mitt eget Facebook. Och jag kan antagligen inte skapa en sån sida om jag är avstängd. Ja, det är så tråkigt.
Ja, det är jättetråkigt.
Jag önskar att jag kunde bara säga... Far åt skogen Facebook. Jag säger upp mitt konto, jag vill inte ha med er att göra längre. Men det går ju inte, och kan du förklara varför?
Nej, Facebook har en enorm makt över alla som publicerar sig på nätet. Därför att det är där alla länkar sprids. Mm. Alltså, vill du att en artikel ska bli viral eller en podd, då måste du finnas på Facebook. Det är liksom, det är inte så att folk går in och läser nättidningarna till exempel från A till Ö, som man gjorde med papperstidningar en gång i tiden. Att nu köper jag ett Aftonblad och så börjar jag på sidan 1 och så läser jag igenom hela tidningen. Så är det inte, utan folk klickar på länkar på Twitter och Facebook. Det är även Twitter, men framförallt Facebook. Jag skulle säga att 80-90% av den trafiken vi får till ingridomaria.se kommer från Facebook. Mm. Så då förstår ni digniteten.
Men då kan vi också säga att det ni kan göra, ni som, och det är samma som vanligt nu, för att folk vet ju inte att jag är avstängd. Så det kommer massor med folk som skickar meddelanden och de vill mig saker och så kan jag inte svara. Och det är fruktansvärt. Alltså jag känner ju mig som världens skithög, men jag kan inte svara, jag får inte svara, det går inte.
Nej.
Men ni kan ju följa vår sida. Ingrid och Maria, man bara skriver in det på Facebook så kommer man till vår sida, eller man får upp förslag och så kan man klicka där och den sidan får man gärna gilla, och den kan man hålla lite koll på, för det är där vi publicerar nu när jag inte kan publicera på min egen sida.
Och adressen till våran Ingrid och Marias Facebook-sida finns i show notes, alltså den här informationsrutan som är under bilden på Morgan Johansson som Pinocchio. Om man klickar på den lilla pilen där det står visa mer, så vecklas det ut en lång rad med länkar och information om hur man donerar till oss och annat. Och där ligger också alltid adressen, det står följ oss på Facebook eller någonting sånt där. Där kan ni bara klicka på den länken så kommer ni till vår Facebook-sida och så gillar ni den, och då får ni meddelanden när det händer någonting där. Och det går även bra att skicka privata meddelanden till oss på vår Facebook om man vill någonting. Så det går även att nå Ingrid där. Men det bästa är ju, man kan ju ha det som tumregel att om man vill nå dig så är det säkraste sättet att mejla dig.
Ja, så är det. Därför att och jag menar, nu var det någon som hade frågat om det var någon av som har sett Navid-samtalet där jag då berättar om min artikelserie Incestpaniken och att jag stod upp för pappors rätt när det gäller barn. Och sen är det någon kvinna som har en manlig kompis som tydligen inte får träffa sina barn, och det är fruktansvärt på alla sätt och vis, trots att mamman inte heller vill ha dem, så vägrar socialen honom. Och hon frågar om jag vill göra något på det, och det vill jag gärna, men jag kan inte svara henne.
Nej. Och då är det ju så att ibland när du får meddelanden på Facebook så kan jag kontakta de människorna.
Mm.
Men det beror på vad man har för inställningar. För en del har den inställningen att folk de inte är vänner med kan inte skicka meddelanden till dem. Så då kan inte jag nå dem om de inte är mina vänner. Så
nej, då får du skicka vän för frågan och så undrar de kanske vem du
vem är.
Vem är
jag? Visst. Så det är dumt. Använd mail. ingridkarlqvist@gmail.com om ni vill nå Ingrid. Eller mejla mig mia.selander@gmail.com.
Ja, toppen. Ja. Nu ska vi prata en liten minut om dreadlocks.
Ja, jag var ju helt ute och snurrade förra veckan. Jag ska aldrig mer uttala mig i nattmössan som jag gjorde. Jag pratade om att för vi pratade om Amanda Lind och den nya kulturministern, att hon har så kallade dreadlocks. Och så sa jag att jag tror att det är så att man använder kobajs för att göra de här flätorna då. Nej, så är det inte. Och Cecilia Nilsson, som är en trogen läsare och lyssnare, har skickat ett meddelande till oss på YouTube där hon skriver att oj, det här får vi nog reda ut. Och så har hon en föredömlig genomgång av hur det egentligen går till. Och hon förklarade som så här att man skruvar håret mellan tummen och pekfingret fram och tillbaka tills det blir en tott. Mm. Och efterhand som håret växer ut så förlängs de här tottarna, eller tovorna. Så det är tovor. Det kräver en hel del jobb och man måste hålla på liksom att tvinna de här tovorna kontinuerligt så att de håller sig. Liksom. Men precis som hon håller ju med oss om jag tolkar det rätt, att det är inte sådär superfräscht. Det är, och framförallt är det väldigt svårt för vita att få bra dreads, därför vi har inte den hårkvaliteten som svarta har.
Nej, vi har en helt annan struktur på håret.
Ja, så att därför så kan det ofta bli problem med vita som har den här frisyren. De får seborrea, alltså eksem och mjäll och liknande. Och plus att det blir bakterier i de här tovorna. Det säger sig självt.
Jag tycker det är äckligt.
Men därmed så använder de alltså inte bajs, utan det är väl någonting som jag bara hittade på.
Ja, men det finns ju någon som har använt bajs, någon indier eller någonting. Vissa förgreningar inom hinduismen. Och där de gör jättekonstiga saker. De äter aska från brända människor och kletar in sig i bajs, äter ingenting och mediterar i veckor. Kanske var det därför Maria kopplade ihop bajs med dreads.
Ja, men vi säger det. Tack Cecilia för den livlinan. Eller så var det bara något jag hade fått för... Jag vet inte, men nu vet ni i alla fall att inget bajs, däremot ofrukt.
Ja, och det var ju jättekul, det kom ju en nyhet i veckan här med någon rasifierad människa som skrev ett inlägg och tyckte att nej, kulturministern fick minsann ta bort den här, hon skulle inte kulturappropriera på det sättet. Och så är det en bild på henne själv där hon har plattångat sitt hår för att få en så kallad vit frisyr. Alltså,
ironin. Ja, nej, de där jävla människorna är inte kloka, ursäkta att jag svär, men det är så tramsigt det här med kulturappropriering, så kallat. Mm. Jag menar, ja, nej, usch, nej, let's not go there, alltså det är bara för dumt.
Nej, vi kastar oss över Morgan Johansson istället.
Det gör vi bokstavligt talat, för vad har nu Morgan gjort, Ingrid, som vi har retat upp oss på?
Ja, han framträdde i söndagens Agenda. Och jag såg det faktiskt när det sändes, det var dock inte direkt utan det var en förinspelad intervju med honom. Och han, Anders Holmberg, som jag tycker är en ganska bra reporter på Agenda och programledare.
Han var jättebra faktiskt, tyckte jag.
Och han gjorde vad han kunde. Verkligen att komma till botten med det här att Socialdemokraterna ju har blåljugit alla väljare rakt upp i ansiktet. Genom att i valrörelsen gång på gång säga att vi skulle ha en stram invandringspolitik. Och nu så säger de något helt annat. För nu har ju Miljöpartiet och Centerpartiet fått igenom det här med anhöriginvandring till folk som har fått uppehållstillstånd utan att ha asylskäl. Det vill säga sådana det är synd om bara. Mm. I lite största allmänhet. Eller har du tagit det hela vägen hit så ska du väl få stanna. Nu ska de då få ta hit sina anhöriga. Det finns 20 000 sådana människor som kan ta hit. Ja, hur många anhöriga de nu har. Barn och fruar. / män. Men det är väl nästan alltid fruar. Jag tror inte de får ta hit föräldrar. Men
sånt och det spelade han ju upp väldigt mycket i den här intervjun, att ja, det är ju framförallt kvinnor och barn, sa han flera gånger, och bekräftade därmed att det bara är unga män som har kommit hit.
Ja, precis. Och då försökte Anders Holmberg gång på gång säga, ja men ni sa ju något helt annat före valet, varför ska väljarna överhuvudtaget lita på er? Och han är så extremt överlägsen. Alltså det var som Ann-Charlotte Matteus skrev i Expressen, han ger väljarföraktet ett ansikte. Han skiter väl fullständigt i vad väljarna tycker. Han behöver inte möta dem på 3,5 år nu. Han ger blanka djävulen i det. Ursäkta mig, här krävs det kraftuttryck. Alltså han är så föraktfull mot väljarna. Och han säger i princip rakt ut, skit du i det. Vi gjorde vad vi kunde för att få makten. Nu har vi den. Nu gör vi precis vad vi vill.
Ja, jag bara läsa ett stycke här från Ann-Charlotte Matteus krönika. Som ju har rubriken Morgan Johansson ger väljarföraktet ett ansikte. Och för de som inte vet det då, så ska vi kanske säga att Morgan Johansson är alltså migrationsminister och justitieminister. Precis. Det hade kunnat bli en svår intervju för Morgan Johansson, men det var det inte alls. Små lekfulla leenden spelade på hans läppar. Han var inte mer berörd av programledaren Anders Holmbergs kritiska frågor än han hade varit om han hade suttit i en solstol och en liten myra hade tagit genvägen över hans handrygg. Det kittlade lite lätt. Det var allt. Precis så var det. Precis så var det. Hon är så spot on i den här krönikan. Och den är, läs den gärna, för att hon är ganska tuff alltså i sina i sin kritik kan man lugnt säga. Men det är någonting med Morgan Johansson som gör att man blir extremt triggad.
Han är ju väldigt kort. Och det, vi har ju sagt det flera gånger. Att det är någonting med väldigt korta män. Som, alltså de behöver kompensera sin litenhet. Därför att de flesta kvinnor och även män tycker att det är, att män ska vara långa. Framförallt ska de vara längre än sin kvinna. Och det är liksom väldigt osexigt med korta karar. Mm. Och de blir ofta väldigt elaka för att kompensera sina centimeter. Centimeter. Ja. Varför säger folk centimeter? Det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Centimeter heter det i plural.
Mm. Ja, det gör det. Och, men det kan mycket väl ligga någonting i det. För det är, han är som en liten irriterande chihuahua eller någonting som gläfsar.
En chihuahua som tror att han är en chef.
Ja, det finns ju sådana. Du vet att chihuahua är jakthundar.
Nej, det
visste
jag inte.
Jo.
Vad kan de jaga? Skogsmus?
Jo, men det ska jag berätta för dig. De kommer från Sydamerika. De jagar marsvin. Mm. De springer ner i de hålorna och driver upp marsvinen.
Vem vill jaga marsvin?
Ja, det vill de som bor i Sydamerika, för de äter dem nämligen.
Så att, nej, du skojar.
Nej, det gör jag inte, Ingrid.
Kan inte,
det är en specialitet i Ecuador, bland annat min styvsyster har ätit det där. Varsågod, guinea pig.
Fy vad äckligt. Jaja. Mm.
Så det är inte alls meningen att man ska bära runt dem i någon handväska eller så. För det är inte det de är gjorda för, bara för att de är små. Nej, men det är just hans... Alltså, han är ju som en lite av en perfekt storm, Morgan Johansson. För han är sosse och därmed maktfullkomlig till att börja med. Mm. Och så är han då, som du säger, en liten man som måste kompensera för sin diminutiva storlek. Och sen är han skåning, vilket vissa tycker är drygt.
Ja,
alltså,
visst.
Dialekten.
Ja, och sen så hör han ju vissa uttryck. Det är inte bara han, det är ju varenda politiker som framträder. De har ju suttit och pluggat in just ett ord för en intervju, som de säger gång på gång på gång. Och i Morgan Johanssons fall var det styråran.
Han sa det 3-4 gånger under intervjun, så använde han ordet styråran. Det var den ena styråran. Den andra var bla bla bla. Och det är ju då, det är så, som du säger, så uppenbart att han har blivit coachad. Vad han ska säga då. Mm. Och så var det också, vi har kontroll. Sa han ett flertal tillfällen. Vi har kontroll över situationen.
Snacka om förakt. Det finns inte en svensk idag, förutom de väldigt rika. Och de som bor som Anders Lindberg ute i lyxen. Med liksom helt vita samhällen. Som inte ser att vi har ingen kontroll. Vi har ingen kontroll över gruppvåldtäkter, vanliga våldtäkter, rån, mord, skjutningar, gängkriminalitet, våld mot blåljuspersonal. Alltså vi har ju inte någon kontroll överhuvudtaget. Och då sitter den människan och påstår att vi har kontroll. Och där var ju Helena Edlund rolig. Hon skrev på sin blogg så här: vi ser att vi har kontroll, säger migrationsministern. Något säger mig att vi, i detta fall, antagligen är ett pluralis majestatis för Morgan Johansson själv. Eller syftar på en mycket begränsad grupp av ideologiskt berusade riksdagsmän. Alltså, pluralis majestatis, det är ju det här att kungen, åtminstone förr i världen, omtalade sig själv som vi. Kungen var ju av Guds nåde, så jag antar att det var han och Gud som var vi.
Ja, men så är det nog i Morgan Johanssons fall också. Ja. Det är han och Gud liksom.
Ja. Eller alla möjligen.
Ja, precis. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Men då kommer vi till nästa del i det här, som är: varför är vi så uppjagade? Kan inte Morgan Johansson få vara dum i huvudet då? Det är väl ingen som bryr sig om Morgan Johansson. Nej, okej. Okay, men hade det bara varit han, hade inte detta varit ett symptom på någonting mycket värre, så hade det ju varit en sak. Men nu är det ju tyvärr så att det är just det vi ser, ett väljarförakt. Hela den här göken, alltså januari överenskommelsen, är ju ett uttryck för att rösta hur ni vill. Vi tänker ändå göra som vi vill.
Mm. Ja, och det är ju, alltså, jag menar, jag har sagt det flera gånger, men jag säger det igen, att Aldrig i modern tid har väl politikerna pratat så mycket om hur de oroar sig för demokratins överlevnad, samtidigt som de gör allt för att ta ifrån vanliga människor tron på demokrati. Därför det är de som håller på att ta demokratin ifrån oss. Och de utnyttjar de regler som finns inom parlamentarismen för att göra Sverige mindre och mindre demokratiskt. Och försöker lura i folk att det är Sverigedemokraterna är antidemokrater och vi tar vårt demokratiska ansvar. En som har bra koll på detta är ju Henrik Jönsson.
Mm.
Och nu blir det premiär för någonting. Hur ska det gå?
Att vi ska spela upp ett klipp.
Ja.
Ja. Ja, vi får göra vårt bästa. Men här kommer ett litet klipp ur Henrik Jönssons, ska man kalla det blogg eller nej? Det är en videovlogg.
Mm.
Som han ju har döpt till just regeringsmissbildningen. Därför han förklarar, det är själva hans inslag är 19 minuter och vi ska lyssna på 1,5 minut när han förklarar varför det är en dålig idé att försöka tjuvkoppla demokratin på det här sättet som man har gjort nu. Och det låter så här.
Bortom sakpolitik och smart trixande med hemliga avtal, talmansrunder med kaffegökar och blocköverskridande uppgörelser, avgörelser och nedgörelser ligger en betydligt ömtåligare och mycket viktigare fråga. Det handlar om det folkliga förtroendet för det demokratiska systemet. Tilliten till att den representativa demokratin är just representativ, transparent, gör skillnad. Och att vi tillåts gilla och tolerera olika. Bara för att det går att konstruera olika typer av smarta parlamentariska lösningar för att undvika en representation man finner misshaglig är det inte önskvärt att bete sig på detta sättet. För demokratin vilar just på ett outtalat förtroende. Att institutionens syfte respekteras. Bara för att det går att jailbreaka en iPhone och installera mjukvara i den som ligger utanför operativsystemets ursprungliga syfte är det inte säkert att telefonen kommer att fortsätta fungera som det var tänkt om man fortsätter köra med den på detta sätt. Hur länge kan man stå med gaspedalen pressad i mattan och köra de demokratiska institutionerna på tomgång innan motorn till slut skär samman och bluffen synas? Ni är ju inte på väg någonstans. Det är bara motorljud, avgaser och slöseri med bensin. Det spelar ingen roll vad folk röstar om ingen är beredd att respektera den önskade riktningen och köra den här kärran någonstans.
Ja, Ingrid, vad tyckte vi om det?
Alltså Henrik Jönsson är väldigt skärpt och vass och han sätter ju fingret på det absolut viktigaste i det här. Vi har en representativ demokrati. Det är meningen att riksdagen, de som sitter och representerar folket i riksdagen, ska avspegla det folk har röstat på. Det betyder inte att man ska ha en regering som tillsätts av de tre största partierna eller något sånt. Givetvis så ska man ju komma överens. Men att säga att vi kommer överens med våra fiender bara för att hålla en annan fiende totalt utan inflytande, det är emot den representativa demokratins själva själ.
Mm. Ja, jag tycker han är så spot on. Han är ofta bra och han är alltid bra skulle jag säga. Men just det här avsnittet var så klockrent, och det här avsnittet, som det här stycket som vi spelar upp nu i synnerhet, innehåller någonting väldigt viktigt, nämligen den här att alltså, de som nu har ingått den här göken och de som försvarar uppgörelsen, de säger ju, de upprepar ju som ett mantra hela tiden att ja, men så här kan man göra, så här får man göra. Det är demokratins, de parlamentariska spelreglerna är så att man kan träffa vilka uppgörelser man vill över block och hit och dit och blitt och blatt. Ja, men det är precis som Henrik säger, bara för att man kan göra någonting betyder det inte att det är bra att göra så.
Nej. Exakt, och det har vi ju sett också, har ju kommit undersökningar som visar att politikerföraktet som redan var stort har blivit ännu större efter göken. Och det gläder ju mig att Annie Lööf har förlorat halva sin förtroendeklubb Sommaren 2017 hade hon så 40% av svenska folket att de hade förtroende för henne. Och nu är det bara 20%. Jag tycker det är chockerande mycket det också. Men det är i alla fall en halvering.
Mm.
Så globalistprinsessan, hon har ju faktiskt misslyckats. För hon trodde ju hon skulle bli statsminister. Och hon trodde att hon skulle fortsätta vara tidningarnas favorit. Och trodde hon kanske även folkets favorit. Hon har ju skitit i det blå skåpet, kan man säga.
Mm, ja, men det har ju Lars Bern varit inne på också. Han är ju väldigt sådär, har koll på globalisterna. Hur de tycker och tycker. Och han sa det här måste ju ha varit en enorm missräkning för dem. För de hade ju räknat med att kunna tillsätta henne som statsminister, helt klart. Och nu när de väl upptäckte vilket misstag det var att satsa på henne, så var det för sent. Så frågan är vad deras nästa drag är väl nu kanske då att, ja, gissningsvis så stötta sossarna på olika sätt. Det är min gissning i alla fall. Vad tror du, Ingrid?
Ja, alltså, ja, det tror jag. Jag menar, de har ju åtminstone lyckats så tillvida att de har fått Stefan Löfven och Morgan Johansson och resten av socialdemokraterna att backa bort från den stramare invandringspolitiken, som för övrigt inte var stram. Vi har delat ut 100 000, drygt 100 000 uppehållstillstånd vartenda år sedan 2014, tror jag det är. Alltså det är ju inte klokt, det blir ju värre för varje vecka som går. Så att därför kan de väl vara hyfsat nöjda fram till nästa val. Men nu är ju frågan, kommer denna Jökbo-regering att överleva ända fram till 2022? Nej, jag tror inte det. Och jag pratade med min gode vän Johnny häromdagen. Och hans teori om det var att nej, någonstans i mitten av mandatperioden så kommer Annie Lööf att hoppa av uppgörelsen. Och gå tillbaka till alliansen. Ja, sa jag, där är hon väl ändå inte välkommen igen. Jo då. Det är bara snack. De är sura nu. Men både Moderaterna och Kristdemokraterna skulle ju, även om de var tvungna att sura lite till, så skulle de ändå, åh gud vad skönt, nu slipper vi samarbeta med Sverigedemokraterna.
Tror du det? Ja, det är ju knäckande deprimerande i så fall. Att de inte...
Man kan hoppas att han har fel och att det är så att Moderaterna och Kristdemokraterna snabbare än så kommer att fatta att nu gäller det att börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Och frågan är, kan de göra det så länge det är Kristersson sitter kvar? Ebba kan, för hon är tuff nog.
Ja, jag skulle precis säga det. Hon kan sitta kvar, inte han i så fall. Ändå måste jag in en ny partiledare i så fall. Och då är frågan hur det ser ut internt inom M, hur många, jag menar, som jag har förstått så finns det en ganska bred uppslutning kring konceptet att ta stöd av Sverigedemokraterna, men kanske samtidigt att många gillar Kristersson, jag vet inte. Och det kanske, vad finns det för andra partiledarkandidater i det partiet, jag vet inte, är det någon?
Ja, det skulle väl vara Elisabeth Svantesson.
Ja,
deras ekonomiskt politiska talesperson. Hon verkar också skärpt. Hon verkar inte så, alltså, hålla på med så mycket avståndstagande och så, utan hon är mer inställd på sakpolitik av det jag har hört av henne. Och jag kan få lite Maggie Thatcher-vibbar från henne faktiskt.
Ja, mitt förslag var ju annars din kompis Thomas Tobé, men då tyckte du att Bettan var tuffare.
Ja, nej, jag tycker Tobé är alldeles för vek. Han är bara en kopia av Kristersson.
Ja, okej. Okay. Ja, den som lever får se. Men alltså, om man då vill ha ytterligare bevis för att det här, som Morgan Johansson pratar om, att de har kontroll, att det är rent skitsnack och lögner, så kan vi också berätta att i veckan så slogs det larm om att svenska gränskontroller är, ja, obefintliga. Att vi är i fara på grund av att alla möjliga människor kommer och går lite som de vill. Kan inte du berätta om de här usbekerna, Ingrid?
Jo, ska bara säga det först, att det är ju helt bisarrt att Sverige har gång på gång fått undantag från det här, att vi ska ju egentligen inte ha några inre gränskontroller inom EU. Men vi har ju fått det här förlängt gång på gång då strax efter 2015, när man gjorde den här nya uppgörelsen och så kallat stängde gränserna. Trots att det har varit viktigt och att regeringen i sina ansökningar för att få ha gränskontroll har skrivit att det handlar om rikets inre säkerhet. Alltså det blir ju inte mer allvarligt än så. Och trots det så har vi ju inga gränskontroller. Det är bara en grej man har försökt lura i svenska folket. Och eftersom de har journalisterna på sin sida som aldrig granskar sådana här saker, så är det tyvärr väldigt många svenskar som tror att vi har gränskontroller. Men det som hände var att en gränspolis vid namn Robert Lindström, han är då polisinspektör vid gränspolisenhetens rörliga kontrollsektion i Frihamnen i Stockholm. Han säger så: nej, det var snarare hej och välkommen. Vi har ingen möjlighet att hantera 8 stycken. Och då var de här usbekerna på 2 personer. Det bara vandrar in 8 stycken usbeker. Och vad är det vi har fått veta om usbeker de senaste åren? Jo, de har varit inblandade i flera terrorattentat och försök till terror. Och då kommer de och bara vandrar in och så står där 2 stycken gränspoliser som bara säger: ja, vad ska ni? Ja, vi ska hälsa på lite kompisar här och så. Ja, men har ni? Nej. Och så bara vandrar de förbi. Vad ska de göra?
Alltså det han säger, den här Lindström, det är då att de kom alltså från Baltikum.
Mm.
Och så säger han så här: man flyger inte från Uzbekistan och reser runt halva jordklotet för att landa i Baltikum och sen åka direkt vidare för att hälsa på en kompis i Rinkeby. Det här är nödlögner som man ständigt använder sig av. Men fastän de här gränspoliserna förstår att de här människorna ljuger, så kan de inte hindra dem från att ta sig in i landet. Det är ju det som är så alarmerande.
Ja, det är inte klokt. Och han säger också att han uppskattar att omkring 2000 uzbeker årligen reser in i Sverige på detta sätt. Och de har inte ens lokaler. De har inte ens, alltså det låter ju löjligt. Han sa det själv i TV4-intervju. Det låter som ett gammalt mossigt argument. Vi har ingen lokal. Men de har alltså ingenstans att sitta med sina datorer för att slå in och se vad är det här för människor. Och sen är det också så någonting väldigt, väldigt konstigt som jag aldrig har lyckats få riktigt grepp om det. Varför tar inte vi fingeravtryck på folk som kommer in i Sverige?
Jag vet inte. Det hade varit så enkelt. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Det är väl en integritetsfråga, antar jag.
Ja, men alltså det är ju så att man gör ju det vid de här yttre gränskontrollerna.
Ja.
Och det finns ju något register. Jag vet, jag läste, det var ju någon på någon Twitter-diskussion som, vad heter han på Sydsvenskan, Joakim?
Menar du Palmqvist eller?
Ja, just det, Joakim, ja. Palmqvist. Ja. Han gav sig någon, han svarade på någon Malmöpolis som hade sagt någonting om någonting. Så sa han så här: fast nu är ju så att svenska polisen har ju inte tillgång till det här fingeravtrycksregistret. Ni har inte full tillgång till det. Och jag bara, va? Varför har vi inte tillgång? Alltså, förstår du, allting sköts. Och jag har ju hört de här berättelserna flera gånger. Jag pratade ju med någon anonym gränspolis i Malmö för 1 eller kanske 2 år sedan, som sa precis samma sak.
Ja.
Och jag har pratat med folk som har jobbat som liksom civila vakter vid gränsen. Och säger, vi får inte göra någonting. Och de här som till och med, de som kastas ut, de kan sen åka tillbaka dagen efter och bara uppge ett annat namn. Och även om så jag känner ju igen det, du har varit där, nej, nu heter jag Mohammed Mohammedsson. Nu ska jag in här igen. Det är total katastrof.
Ja, men, det är ju...
men Morgan har full kontroll.
Han har full kontroll, ska du veta, Ingrid. Nej, men alltså, det är ju anarkotyrani. Vi läser ju också i veckan då andra änden av det här spektrat. Det är ju att fullt vettiga och rimliga människor blir utslängda, som den här stackars nordkoreanen som vi läste om. En nordkoreansk man som ni kan ju tänka vilka umbäranden han har gått igenom med, och hans familj har gått igenom innan de har lyckats krångla sig till Sverige.
Och det var ju verkligen på riktigt tortyr och fängelse och allt möjligt hemskt.
Han ska slängas ut nu efter 11 år, han har fast jobb och barnen är ju födda i Sverige och du vet. Ja, alltså hela storyn var så, vi får klistra in länken, Ingrid, så folk kan läsa själva. Men det var så, där du andra änden av det här knäppspektrat, det är att såna människor ska de slänga ut. Helt, en helt fredlig nordkorean, för han hade inget pass. Nej, det är tryffan det, att han inte får något pass när han är från Nordkorea.
Nej, och det är ju aldrig några problem med alla de här muslimerna som kommer. Oh, det är klart de inte har några pass. De har ju flytt, de har ju kastat eller tappat eller blivit rånade. Och... Mm. Alltså, mm. Nej, men, alltså, det är svårt att se någon annan förklaring till detta, Maria, än att den svenska invandringspolitiken syftar inte till något gott. Utan det är meningen att vi ska få in människor som är terrorister, islamister, jihadister, terrorister... Allt det dåliga, de har fullständig gräddfil rakt in i vårt välfärdssystem. Medan människor som nordkoreanen till exempel, med familj, och de här sydafrikanerna som jag har skrivit om, som är hederliga, ärliga människor som arbetar, gör rätt för sig, inte tar några bidrag, de ska ut. På grund av någon liten paragraf. Så ja. Man vill bli av med de goda invandrarna och vill fortsätta släppa in de dåliga invandrarna. Det går inte att tolka det på något annat sätt.
Nej, det är svårt att tro att allt detta är en slump och en olyckshändelse och bara beror på att man är lite tafflig. Och, alltså, jag menar, det skulle vara tafflighet på flexnäsnivå i så fall. Alltså.
Ja, men lite grann av det var ju Navid Modiri inne på. Kaos och slump, sa han ju flera gånger. För vi ska väl börja, vi ska väl gå in på veckans snackis nu.
Ja, jag skulle ju säga att det var bra att du tog upp det. Det är ju nämligen så att redan i förra programmet så berättade ju du och jag att du hade blivit intervjuad av Navid Modiri i hans podd Hur kan vi? Mm. Och du var ju då lite tveksam till att om han skulle våga sända det eller inte, och redan när han berättade i slutet av förra året att han skulle intervjua dig så blev det ett jäkla liv och folk skrek och gapade på Twitter, och du trodde ju nog att han skulle backa ur redan då. Mm. Men det gjorde han inte. Och ni spelade in programmet och nu sändes det i måndags.
Nej, det lades ut redan på söndagen för att det fick okay. extra mycket kritik. För söndagen var ju den 27 januari som är förintelsens minnesdag. Och alltså han hade ju ingen aning om det naturligtvis. Och eftersom det vi då tog upp på slutet att jag kallas förintelseförnekare, så fick ju de här journalisterna, de här jagande journalisterna, vatten på sin kvarn. Åh, han lägger ut en intervju, ett samtal med förintelseförnekare på förintelsens minnesdag!
Mm, det är intressant hur stort nummer de gjorde av just det.
För det var en av de få saker de kunde hoppa på.
Ja, kunde. Jag tycker att det är ju väldigt slående att ingen av dem citerar dig. Alltså säger liksom, ja, och där sitter hon i podden och säger, ba, du vet. Alltså, kunde peka på någonting som du sa som var väldigt upprörande. Utan det var bara det att du var där överhuvudtaget som var så fruktansvärt. Men vi ska bena ut det här lite steg för steg, tycker jag. För att det intressanta som hände, det första som hände var ju att alltså, så fort Navid och company lägger, hans medarbetare lägger ut detta på YouTube, så blir det ju en sån klickraket. Med, nu är vi uppe i, nu har jag inte kollat på
taget. Jag tog precis upp den. I detta nu är det 22 819 människor som har lyssnat och tittat.
Ja, och då kan man ju vara medveten om att sådana som Paula Bjäller och ja, vilka det var, Alexander Bard och vilka det nu var, de har efter typ 5 månader har de 24 000 klick. Och detta är alltså efter 4 dagar så har du 23, eller vad sa du? 22?
Ja, nästan 23 000.
Så det finns en jäkla massa nazister i Sverige tydligen. Alternativt så är det upprörda då, antifascistiska kämpar som känner sig nödgade att lyssna på dig. Det kvittar. Det intressanta är kommentarerna. Det tycker jag är en av de mest intressanta grejerna.
Mm. Det är snart 500 kommentarer.
Ja, därför att jag tror att både du och jag bävade lite för att läsa kommentarerna. Det är ju aldrig roligt om folk skriver elaka saker.
Mm,
men vad är det som har hänt?
Ja, alltså jag har läst alla kommentarerna och jag har inte fört någon statistik. Men jag skulle ju säga att mer än 90% av kommentarerna är på min sida. Och tycker, alltså dels är de väldigt förtjusta i programmet, och de säger att det var mycket bra val av gäst och att de beundrar Navid för att han tog in mig, och men också väldigt många som säger just det som jag hoppades. Alltså jag har ju trott att Ingrid Carlqvist var en jättehemsk människa, men det hon säger är ju fullständigt korrekt och sant och rimligt och på alla sätt och vis bra.
Mm. Och en del också har jag sett som skriver att ja, jag håller inte mycket, jag inte håller med Ingrid då. Men jag tycker ändå att det var ett intressant samtal och jag tycker det är bra att du tog in henne som gäst. Vilket jag också tycker är oerhört glädjande att de som inte håller med dig skriver så. Men jag tänkte att ska jag läsa upp ett par kommentarer. Vi har en kvinna här som kallar sig Maria Larsson som skriver: jag hör inget ur Ingrid Carlqvists mun som chockar mig. Enligt vad jag har sett och läst online så ska hon vara rasist, nazist och alla möjliga ist samt förintelseförnekare. Jag hör bara att hon älskar sitt land och det borde faktiskt vara det normala. Vi borde alla stå upp för vårt och de våra. Mm. Och när jag kopierade den kommentaren så hade den fått 163 likes. Det är säkert det jag menar. Så har vi en kille som kallar sig Andreas Strand. Han skriver så här: Ingrid Carlqvist är så långt ifrån det media beskriver henne som, så att jag blir riktigt, riktigt ledsen. Förr eller senare kommer uppvaknandet även i Sverige. Jag undrar hur vi kommer minnas denna galna, sjuka verklighetsfrånvända tid. Jag blev riktigt glad när jag såg att du, Navid, bjöd in Ingrid Carlqvist. Bra jobbat! Fortsätt att ge orättvist behandlade sunda dissidenter en röst.
Ja, och det var exakt detta jag ville åstadkomma. Och detta har jag ju vetat i alla år, Maria. Och du också, eftersom du känner mig. Att jag inte är... Jag är raka motsatsen till det som våra gamla kollegor beskyller mig för. Men eftersom vanliga människor ju... Om de någon gång läser mitt namn i någon mainstream-tidning så är det ju då jag påstår så var nazist och rasist och fascist och alla andra hemska ord man kan hitta på. Och därmed så tänker väl inte de så här: oh, det låter intressant, jag tror jag ska höra på henne. Utan de flesta tänker: nej, usch, en sån människa vill jag inte lyssna på. Och det är därför det är så, det är därför de hela tiden har hållit mig utanför spalterna och radion och tvn. Därför att de vet ju att jag är precis så där som folk skriver nu. Att jag är normal, jag älskar mitt land och allt det där. Och det är därför de till varje pris har försökt hålla mig borta. Och det är därför de är så rasande på Navid, för att han har gett mig en röst.
Precis. Och sen, de verkar inte heller fatta hans koncept. Jag tänkte, som vanligt så är jag jätterolig och smart på Twitter ju.
Jag tänkte jag
skulle läsa upp två av mina tweets som jag skickade ut när det var som mest hela havet stormar och alla bara liksom, alla var på och hackade på Navid mest, mer än dig egentligen, därför att det har de väl tröttnat på, utan det är ju roligare att gå på honom liksom, för han kanske...
Jo, men det är ju han som har gjort, alltså jag menar, det var just det jag sa, att vanliga människor går inte in och lyssnar på mig om vi har nyhetsveckan till exempel. Därför det är ju den där hemska nazistrasisten. Men eftersom Navid dels är invandrare och ligger någonstans mellan mainstream och alternativmedierna, så når jag därmed nya grupper. Så det är klart att det är honom de är arg på. Han har ju brutit det viktigaste löftet mellan journalister att aldrig låta mig säga någonting.
Ja, precis. Och då skrev jag så här på Twitter: folk verkar inte ha fattat konceptet med Navid Modiris podd Hur kan vi? Det är alltså att samtala, inte att vara konfrontativ som ett självändamål. Är det så illa att folk i narcissismens tidevarv har glömt hur ett samtal går till? Och så följde jag upp det om att skriva: en annan sak jag gärna vill påtala för alla journalistkollegor som nu vrålar i förtvivlan över att min kollega Ingrid Carlqvist tillåtits öppna sin högerextrema käft. Kolla kommentarerna på YouTube och fundera över hur många ljusår ifrån er publik ni befinner er.
Exakt. Exakt! Ja, men det är precis så det är, och de visar ju detta med all önskvärd tydlighet. Alltså, jag vet inte om så många av dem ens har pallat lyssna på dessa nästan 2 timmars samtal, eller om de ens bekymras om att läsa kommentarerna, för att jag tror att de vill ju inte få sin världsbild förändrad. Och det de är upprörda över det är att vanliga människor verkar vilja få sin världsbild förändrad. Att de är intresserade av att lyssna på människor som har blivit så ut nedsablade och så liksom framställda som fullständiga galningar.
Alltså jag tror att vanliga människor vill få sin världsbild utmanad, vill få sin världsbild förändrad, säger du, men vill få den utmanad åtminstone. Och är fullt kapabla att själva avgöra om det som sägs låter vettigt eller ej. Men alltså, det här är ju på något sätt själva pudens kärna, för att många av de här människorna som skriker och gapar är journalister. Mm. De vill täppa till truten på sådana som säger fel saker, vilket jag tycker är helt, alltså jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Alltså det är som en, vad ska vi säga, kirurg som gillar att mörda folk. Alltså det är liksom emot. Mm. Det är ju emot själva, det är allt det du gör. Du kan lika gärna lägga ner om du är emot att folk ska få tala fritt, alltså som journalist. Men, och sen är det då som sagt det här jag skrev med narcissism, och det är ett samtal. Folk vet inte hur det går till längre, för det är bara propaganda och skrik och gap och jag ska ha rätt. Och lyssna på andra och att ha ett förutsättningslöst samtal. Det är liksom jag tror det är väldigt många, kanske framförallt unga människor, som inte riktigt vet hur det går till, alltså.
Nej, visst. Nej. Är man 20-25 år och har vuxit upp med debatt och opinion live, så tror man ju att samtal eller debatt går ut på att man ska aldrig lyssna på vad den andra säger, utan man har förberett sig med en massa fula ord som man ska skrika åt den andra. Och den som skriker högst vinner. Och det är ju just det jag säger i Navids podd flera gånger, att förr var det så att vi skrattade åt den som tappade koncepterna. Den som först började skrika i en debatt eller kalla motståndare för något fult, den hade ju förlorat. Vi skrattade åt den personen. Nu har ju vänstern fått igenom det här med att vi tror att det är den som skriker högst som har vunnit debatten, och den som kan kalla den andra för mest fula saker. Det är förödande för samtalet, det är förödande för samhället, och det är journalisterna som har gått i bräschen för detta. Det är,
ja, så är det absolut, Ingrid. Därför att de är så övertygade om att de vet bäst hela tiden. De och ego-humanisterna. Samma sak i många fall. Ja. Men då att jag vet, och här kommer det här också in, det här otäcka som vi pratade om förra veckan. Viljan att införa diktatur för allas bästa. Det är ju samma tankevärld. För allas bästa så ska sådana de inte gillar hålla käften. För allas bästa ska Stefan Löfven steppa fram och införa någon slags klimatdiktatur. It goes on and on. Det är i samma, vad ska man säga, tankesfär det här, att eftersom vi som vet bättre ska få lov att berätta för dem som vet, som vi bedömer, liksom tycker fel eller tänker fel, hur de ska göra.
Jo visst, och så använder ju journalisterna då sina spalter nu till att fullständigt förvränga vårt samtal. Den först ut var ju Kolbjörn Guvallius i Arbetet. Och han skriver då så här att samma dag som många uppmärksammade förintelsens minnesdag den 27 januari valde mångsysslaren Navid Modiri, alltså du hör föraktet i det uttrycket, där, mångsysslaren, att påbörja andra säsongen av sin podcast Hur kan vi? Dagen till ära var en av Sveriges mest ökända förintelseförnekare, Ingrid Carlqvist, inbjuden till ett frimodigt samtal. Alltså jag har aldrig förnekat förintelsen. Och när i helskotta blev jag Sveriges mest ökända förintelseförnekare. Jag har pekat på vissa saker. Jag tycker att det är förfärligt att man inte får granska berättelsen om förintelsen kritiskt. Alltså att tyskar som hittar saker som, kolla det här stämmer ju inte, den här personen har ljugit, det är ju helt fel och detta motsägs av det och det. De åker i fängelse. Det är vad jag har sagt, att jag tycker det får inte finnas historiska händelser som liksom upplyfts till religion. Så det får du får aldrig frågasätta någonting av det. Ja men titta här, det är fel. In i fängelse med dig. Alltså, och jag menar, det finns ju faktiskt personer som på allvar förnekar det, som säger att det har överhuvudtaget inte hänt. Till exempel de i Nordiska motståndsrörelsen. Men jag är mer ökänd än dem.
Ja, ja, Britt Stakston i DN är ju inne på en liknande linje, och den, det kan vi väl avslöja för lyssnarna att du tänker anmäla både den artikeln och lite annat som har skrivit.
Ja, och jag tänkte ju först, jag struntar i det för det är meningslöst. För att jag ringer polisen och så säger de, oj då, ja, det låter ju inte bra, vi tar upp en anmälan. Och så går det 2 dagar så får jag ett brev hem att de har lagt ner det.
Ja, men vi ska väl anmäla till PO också, Ingrid, menar jag.
Ja.
Trots allt. För att det står i de här artiklarna, eller det var ju det här radioprogrammet, de här extremt roliga ungdomarna som satt och pratade och omnämnde dig som nazist. Som om det var ett faktum.
Ja, och att jag har en nazistpodd som heter Ingrid och Conrad, alltså, som har inte ens koll på att den är nedlagd.
Nej. Och då skriver ju Britt Stakston, skriver så här: det är inte de mest extrema rösterna som behöver fler plattformar idag, utan tvärtom, skriver hon då i ingressen om poddaren Navid Modiris följsamma intervju med en högerextrem förintelseförnekare. Minnesdagen för förintelsen sker varje år samma dag som fångarna i koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945 den 27 januari. En dag för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism att lyfta fram detta brott mot mänskligheten. Nu kommer det. På denna dag väljer aktivisten Navid Modiri, samtalsaktivist eller extremist kallar han sig i sig, i år att släppa ett poddavsnitt där en central person inom den svenska extremhögern som bland annat ifrågasätter förintelsen under 1 timme och 45 minuter får berätta om sin världsbild. Vad säger du om det, Ingrid?
Alltså jag blir helt matt. Jag blir helt matt. Och din favorit Jens Liljestrand i Expressen. Du sa till mig innan vi spelade in att du har inte läst denna. Därför att du
jag kan inte.
Jag kan inte se hans byline-bild utan att vilja slå ihjäl någon.
Så är det. Hans rutiga skjorta och hans underarmar.
Ja, han är verkligen vidrig. Men där är en lite rolig passus. Han skriver så här: efter att ha lyssnat på hans samtal med den smarta, utmanande och relevanta högerextremisten Ingrid Carlqvist i knappt 2 timmar. Känner jag mig tyvärr inte ett dugg kloka. Ja, men och sen så är... Alltså det han då tycker är, som han plockar ut några citat ur samtalet som han tycker är jättehemskt, det är Carlqvist kolon: jag tror att det är viktigt att etniska svenskar är i kraftfull majoritet i Sverige. På vilket Modiri, som är barn till iranska invandrare, han är faktiskt själv född i Iran så det var fel det också, svarar, Alltså hur kan detta vara någonting så upprörande att en företrädare för ett folk i ett land säger att jag tycker det är viktigt att vi är en kraftfull majoritet, vårt folk, för det är vårt land. Alltså journalisterna har ju överhuvudtaget ingen kontakt med verkligheten.
Jag är väl ganska övertygad att om den här frågan Navid, om han tycker att iranier ska vara i majoritet i Iran, så hade han svarat ja på det också.
Självklart, det är ju därför inte han säger emot, för han förstår ju sådana här saker och han är ju ingen extremist.
Nej, men du är tydligen. Det kommer att bli lite anmälningar här. Jag kommer inte låta dig släppa detta. Vare sig det blir något av det eller inte, så ska vi anmäla mycket av det som har skrivits här på sistone. För det är, man kan inte bara skriva att någon är nazist och förintelseförnekare som att det var ett faktum när det inte är det. Det är inte okej för att tala med Stefan Löfven.
Nej, men du har rätt. Vi ska anmäla det här P3-programmet Tankesmedjan till granskningsnämnden. Och där sitter ju en extremist i sig och lägger ner alla sådana här anmälningar. Men vi ska göra det ändå. Och så ska vi anmäla till pressombudsmannen och så kan vi också anmäla till polisen.
Absolut. Du, vem var det som liksom went completely ballistic över det här då?
Henko Johansson, IRMs främste Sancho Panza.
Och vad är IRM då?
IRM, inte rasistmän. Och de har ju sin sida där de jagar Sverigedemokrater. Och sen har de också en podd som inte Henko brukar vara med i, utan det är 2 andra killar som är betydligt mer begåvade i Hjärnkontorets vägnar än vad Henko är. Och jag har plågat mig igenom nästan hela den intervjun, den podden. Och det roliga där är, alla tycker att det var alltså på något sätt dåligt. av Modiri, men de har lite olika infallsvinklar. Henko skriker och skriker och skriker att han skulle ju sagt emot, att han skulle varit kritisk och han skulle liksom, du vet, krossat mig.
Medan återigen, om jag bara får flika in det, jag har sagt det också till folk på Twitter, det är inte det Navids program går ut på. Det går ut på samtal. Han är inte Janne Josefsson. Det är inte det som är syftet med programmet. Varför är detta så svårt att fatta?
Därför att de vill ju inte, det kommer vi tillbaka till det, de vill inte att jag överhuvudtaget ska få uttala mig. Därför att då kan ju folk inse att jag har rätt och att jag är snäll och trevlig och har tänkt igenom de här sakerna och vill mitt folk som mitt lands bästa. Det får inte komma fram.
Ja, precis som jag vägrar att läsa Jens Liljestrand så vägrar jag att lyssna på Henko. Så du får ju berätta mer här, men alltså, vad jag förstår så var en av de grejerna som gjorde honom mest upprörd, det var det här att han fick mer kritik när han var gäst hos Navid än vad du fick.
Ja, och varför var han gäst hos Navid kan man ju undra. Jag tänkte jag måste kolla detta, varför skulle Navid vara intresserad av Henko? Ja. Jo, då handlade det om att när de drog igång första säsongen så gjorde de ju precis som till denna säsongen en Kickstarter-kampanj och ville ha in 300 000 kronor. Och detta upprörde Henko Johansson, för det var ju typ kapitalistiskt. Och när han, eftersom Navid kallar sig samtalsaktivist, så kan man inte, om man är aktivist, då måste man vara fattig, förstår du. Då ska man göra det av idealistiska skäl. Och 300 okay. Han har så ful dialekt, jag kan inte härma det. 300 lax, som man säger gång på gång då. 300 lax!
Skulle det vara mycket? Eller? Det är både Navid och hans medarbetare och de har radiostudio med en jäkla massa utrustning. Fattar inte det?
Det är ingenting, och Navid har ju också förklarat att han tar inte ens ut några pengar. Det går till producenten. Och att de skulle köpa in kameror och mikrofoner och ha en studio och sådär. Och så ska de skatta för pengarna och det ena med det andra. Mm. Så att det är ju ingenting. Alltså.
Så förstår jag inte riktigt vad Henko ska få ont av det. Om folk vill ge Navid 300 000, låt dem göra det då.
Ja, det var liksom hela det här med att de gick ut och sa att de ville ha 300 000. För han hade sedan själv startat en podd. Och man kan starta i liten skala och sen kan man be om pengar. Ungefär som du och jag gör till varje program. Alltså det var så rörigt, och jag lyssnade 15 minuter eller någonting, men det var rörigt, konstigt, löjligt och småsint.
Du är islamist?
Ja, nej, men jag menar hans intervju, hans samtal,
yes,
med Navid, där framstod Henko som löjlig och småsint och så, va? Nej, alltså nej, i den nya podden då, där börjar de att säga att jag är islamist. Och jag är en helt oresonlig person. Mycket mer oresonlig än arga blatten. Jag är en halål. Jag drar mig inte för att ljuga. Jag kastar ur mig påståenden som är omöjliga att värja sig mot. För jag är så väl påläst i de mer dunkla hörnen av internet. Mm-hmm. Så att Henko tyckte ju i princip att jag borde ha bjudits in, fast det kunde jag ändå, men då skulle Navid ha varit elak mot mig och försökt beslå mig med lögner. Nu hade han ju inte kunnat göra det, som jag sa till dig redan innan. Så jag tycker nog, alltså jag blev förvånad över att Navid vet så lite om islam. För att det gjorde ju, jag till och med sa ju någon gång, här trodde jag du skulle attackera mig. Mm. Men jag säger ju bara saker som jag vet stämmer. Och även om inte jag kommer ihåg den exakta suran så kan jag alltid skicka den sen.
Ja.
Men medan de andra två som inte var Henko då, de tyckte att Modiri gjorde ett jättebra jobb. Och det var ju inte bra att han bjöd in mig på det sättet att jag har något intressant att säga. Men det var ju intressant att höra hur muslim och judehat frodas.
Ja,
och Navid har rimliga breda ifrågasättanden.
Mm.
Och sen var det en massa saker om att jag, det här riksdagsbeslutet 1975 som ju inte heller Navid hade någon särskild koll på. Och det är en etablerad konspirationsteori, förstår du?
Va? Det är väl bara till att plocka fram beslutet för guds skull? Va?
Ja, precis. Allt detta har jag ju gjort i min bok Från Sverige till Absurdistan. Så vill man veta hur det växte fram. Och hur, för det är ju jag säger just det. Hur kunde Tage Erlander säga 1965 att vi är så lyckligt lottade i Sverige för att vi är ett homogent folk. Inte bara när det kommer till rasen. Till att man 10 år senare beslutar att nu ska vi aktivt arbeta för att Sverige ska bli ett mångkulturellt land, inte ett svenskt land. Så vi ska inte vara så lyckligt lottade längre. Och det är ju det som hela min bok går ut på. Vad var det som hände? Vilka var det som agerade? Och vilka var det som tryckte på? Alltså framförallt Olof Palme, men även Moderata samlingspartiet som det var på den tiden. Eller till och med Högerpartiet kanske. Och det är det som är intressant. Det är sånt jag sysslar med. Att försöka förstå vad var det som hände. Medan Henko och hans kompisar sitter ju bak och skriker att det är konspirationsteorier. Varför är det det? Ja, det kan de ju aldrig säga. Därför att om de själva hade satt sig in i det så hade de ju förstått att det jag säger är sant.
Ja, en annan som var väldigt uppjagad var ju Aron Flam på dem. Ja. Och han skrek och gapade på Twitter att du hade så mycket fel och det var det ena och det andra, och vår vän Arvid Haag då försökte försiktigtvis få honom att ge några exempel. För det tycker jag är det mest intressanta, att av alla de människorna som har attackerat dig så är det inte en enda som har kunnat säga det här är fel.
Nej.
Och peka på en exakt uppgift och säga det här är en felaktig faktuppgift. Ja, det var det här med kuffarerna. Du sa att över hälften av alla muslimska skrifter handlar om kuffarerna. Jag vet inte, alltså, det brukar vara på man räknar då. Och man, då räknar man in haditer och...
Ja, och sunna.
Ja. Mm. Ah, ja.
Och detta, det är ju inte så att jag själv har suttit och räknat detta. Men det har nämligen Bill Warner gjort. Han som har en sajt och en YouTube-kanal som heter Political Islam. Och han är matematiker, han är vetenskapsman, men som har ägnat de sista 20 åren någonting, senaste 20 åren åt att just studera islam. Eftersom han är matematiker och fysiker så har han gått väldigt handgripligt tillväga, kan vara lite Asperger där kanske. Ja. Så han har ju lagt in alla skrifterna i ett datorprogram och sorterat vad är det som handlar om, så här ska muslimer bete sig, och vad är det som handlar om, så här ska vi behandla kuffarerna. Och där har han då kommit fram till att mer än hälften av allting som står i de islamiska skrifterna berör kuffarerna. Och alltså detta är ju så intressant, eftersom folk tror att islams mål är att hela världen ska bli muslimsk. Men så är det inte. Utan islams mål är att hela världen ska styras av sharia. De vill gärna ha folk som inte är muslimer. För vi ska ju vara deras slavar. Alltså kuffarer. Andra klassens medborgare. Som måste betala skatt till dem. Och det är ju... det intressanta med detta är ju att sharia gäller inte bara muslimer. Förstår du, folk tror att jajamän, om de vill följa lite sharia, låt dem göra det. Nej, sharia handlar om alla människor. Till exempel, alltså, det är inte förbjudet för en muslim att slå ihjäl en kuffar. Men det är däremot jätteförbjudet för en kuffar att ens säga något, att skratta åt en muslim, att håna en muslim, att säga att jag tror inte på din fucking Allah. Det är dödsstraff på det. Och det här är så stora och svåra och viktiga frågor att de flesta känner att jag orkar inte. Men, och jag menar, vem orkar sätta sig och läsa igenom Koranen och haditerna? Men det finns folk som har gjort det och som på ett tydligt och väldigt bra och effektivt sätt förklarar. Det är de man ska lyssna på.
Ja, och man kan ju bara gå så långt som att kolla på vad tycker internationella akademiker som Bernard Lewis och vår nu tyvärr hädangångne vän Hans Jensen, som är då professorer i islamologi från USA respektive Holland. Vad tycker de? Vad har de sagt? Jo, de bekräftar allt det som du säger, som Gert Wilder säger, som de flesta västerländska islamkritiker säger. För det är just det som är grejen. När man börjar sätta sig in i vad det handlar om, så är det svårt att vara sådär mysig och kumbaya och tolerant. Därför att man förstår att det finns bara en islam och den är jäkligt intolerant och läskig. Återigen, vi har ju sagt det 100 gånger, vi kan säga det igen. Alla muslimer följer inte liksom läran till punkt och pricka. De följer inte islam till punkt och pricka. De kanske bara är så kallade kulturmuslimer. Absolut, så det finns massor.
Tack gode Gud för det.
Ja, men då kommer vi till dilemmat. Är det bra att de inte riktigt vet vad islam går ut på?
Jag försökte ju få upp den frågan med Navid, men han nappade ju inte på den eller ville inte prata om det. Därför att det är ju en intressant filosofisk fråga. Är det bra eller dåligt att väldigt många muslimer tror att Mohammed var som Jesus? Ja, i det korta perspektivet är det ju bra. För om de inte vet att Mohammed var en våldtäktsman, en mördare, en slaktare, en som torterade folk och liksom, ja, betedde sig som världshistoriens värsta despot. Jo, tror de att han var som Jesus istället, så blir de ju själva snälla eftersom de vill efterlikna. Men eftersom de har sytt upp sig på islam, så räcker det ju att någon imam säger åt dem: du, det där är helt fel, det är inte så du ska vara så här. Och jag menar, jag antar att de flesta muslimer då blir så rädda, för de vet ju också att de kommer till helvetet om de inte gör som Mohammed. Att det är mycket större risk att de säger okej, då ändrar jag mig, då ska jag också bli våldtäktsman och med mera. Istället för att säga nej du, då tror jag blir kristen istället.
Ja, men det är ju en del som har gjort, tack och lov.
Ja.
Alltså när de har fått klart för sig, bland annat mina frireligiösa vänner, Sara och Ahmed, du vet. Som jag intervjuade för Dispatch International, båda från Iran, båda kristna konvertiter när de väl kom till Sverige. Han var ju skriftlärd i islam i Iran, men tröttnade, eller blev liksom, ju mer han läste, ju mer blev han så här, nej, jag vet inte det här, jag gillar inte detta riktigt. Så han blev först ateist, och sen när han kom till Sverige så träffade han frireligiösa pensionärer i Småland som gav honom en bibel, och så blev han kristen. Och de förklarade båda för mig att alltså det är väl, muslimer som de ser det är andligt sökande människor, och det är väldigt svårt för en muslim att bli ateist. Det är lättare att konvertera till kristendomen i så fall, för de behöver någonting att tro på. De är liksom uppfostrade, de är marinerade i det här att det finns en andlig aspekt i allting. Och du vet, de tror på jinnor och så här, ja, olika andar hit och dit. Och det är väldigt så här tvångsmässigt i islam att man måste sätta ena foten före den andra när man går ut från toaletten och ja, sådana grejer. Va? Så det är väldigt, det är ju lättare för dem, tror jag, i många fall att konvertera till kristendomen än att bara säga nej, jag skiter i detta nu.
Ja, så är det ju.
Och jag tror också att, och det sa ju Sara och Ahmed till mig också, att det som är bra med kristendomen, det som talar för kristendomen, är ju det här kärleksbudskapet, förlåtelsen, Jesus själv, som de upplevde att de verkligen hade saknat inom islam. Som de såg det, så fanns det bara tvång och hot. Och du vet, om du inte gör så här så hamnar du i helvetet.
Det finns så liksom är det ju. Och jag menar, det kommer ju sällan fram, men jag tycker ju väldigt synd om muslimer. Ja. Alltså det är ett öde värre än döden att födas in i islam. För att du blir liksom, alltså du går runt och är livrädd hela tiden. Och det är ingen, det, som jag sa också till Navid, att det skapar inte glada och lyckliga och bra människor.
Vår gamle kompis Carl P. Herslov. Det vet inte våra lyssnare norr om Skåne vad det är för en figur. Men han var partiledare för Skånepartiet. Och han hade en podd, höll jag på att säga. Han har faktiskt en riktig radio.
Närradio-sändning. Jag tror han fortfarande sänder.
Ja, gör han kanske. Ja, men den var väldigt populär på 80-talet i alla fall. Sen har det väl fört kanske en tynande tillvaro mer och mer. Men han var ju väldigt tidig ute i alla fall med det här med islam. Jag vet att någon gång när vi satt i bilen, jag och min man, så lyssnade vi på Kalle då när han höll på att prata om. Han hade skrivit någon bok om Mohammed och Aisha, eller han hade ritat en teckning eller hur det nu var och bla bla bla. Och så sa han så här, ja, men ni måste komma ihåg det nu att islam är en psykosocial sjukdom. Vi ska tycka synd om dem. Vi ska inte vara elaka mot muslimerna. Vi ska inte liksom vara dumma och behandla dem illa. Tvärtom, vi måste hjälpa dem. Vi måste försöka hjälpa dem att komma ifrån den här psykosociala sjukdomen.
Ja, det är en av de bättre sakerna han har sagt.
Ja. Så det kan man tänka på.
Får jag bara säga här, vi ska väl runda av nu, men säga det att Henko föreslog ju väldigt, väldigt föraktfullt, men ändå, att varför kunde inte jag också få sitta hos Skavlan?
Ja visst, plocka upp
det, säger, det kan jag säga att om Skavlan ringer så är jag helt med på det alltså.
Ja. Ja. Mm. Absolut, absolut. Vi slänger ut det så får vi se. Men ja, eller om det är ju också så här att om Henko nu tror att han hade gjort ett bättre jobb med att intervjua dig, så kan ju du gärna vara med i hans podd, eller han är vår.
Ja visst, alltså det där höll vi ju på med, alltså Konrad och jag, flera gånger. Det gick ju inte, de påstår att de har minsann, de ville debattera och så, men det ville de ju inte. Vi hade massor med förslag och olika tidpunkter, de kunde vara med i vår, vi kunde vara med i deras, eller vi kunde göra samsändning och allt det där. Och sen istället så hoppade de ju på Konrad i Almedalen och skulle ha en debatt ute på trottoaren. Och han satt och höll på och skulle sända någonting eller spela in någonting. Jag bara säger, men grej, sluta, stick ifrån. Titta, han vågar inte, han vill inte. Alltså, de är så pinsamma. Och jag menar, vi hade ju med honom. Han ringde ju in till en fredagssändning.
Jo,
en gång. Och då var han ju lindrigt nykter. Han är en sån tulp. Alltså, jag skrev ner lite vad han sa så. Till exempel så här. Du vet, han svär, han är vulgär. Och han är liksom så här. Ja, yeah, folk känner sig ohotade av Navid. Jag har varit med i hans jävla podd. Han var tiofalt mer kritisk mot mig än mot henne. Jävla skit. Så uttrycker han sig. Alltså, varför skulle någon enda människa ha respekt för en sån person? Han kan ju inte föra ett civiliserat samtal. Och han är inte intresserad av det. Jag är inte rädd för att möta honom i en debatt. Men då får det vara någon som modererar. Och så får det vara liksom, här håller vi ett schysst språk. Vi kallar inte varandra saker. Vi påsar inte saker rakt ut i luften om den andra. Utan då ska det liksom vara med exempel. Och vi svär inte.
Mm. Man får väl ha en sån här, du vet, schackklocka. Du vet, var och en får tala i 20 sekunder eller ja, hur länge det nu är. Liksom. Ja, men du, nu är det ju hög tid här att önska lyssnarna trevlig helg och än en gång påminna om som en avslutning att ni får mer än gärna stötta oss med en liten donation eller stor donation. Januari är en tuff månad för alla, även för er, det fattar vi. Men vi kan inte fortsätta med det vi gör. Ingrid kommer inte att bli intervjuad fler gånger i Skavlan eller så, eller hos Navid om inte ni stöttar oss.
Nej, och det är faktiskt så också att vi har ju planer på att göra 2 poddar per vecka.
Ja, det har vi. Absolut.
Men då, det kräver att vi får in mer donationer. För då kan vi inte göra några jobb vid sidan av. Utan då måste vi satsa fullt på detta. Och ni, som sagt, vi är jätteglada för stora donationer. Men det är egentligen mycket viktigare att det är fler som donerar. Och det behöver inte vara så mycket. Det kan vara 50-lapp, 100-lapp eller till och med mindre än 10 hade vi ju ett tag. När vi körde nyårstiden. Men det kräver ju då att 1000 personer sätter in en 10. Det blir ju inte så bra om 5 gör det.
Nej, men precis. Nej, men det har vi ofta försökt understryka. Att känna inte att det är meningslöst med mindre donationer. Det är det verkligen inte. Alltså det viktiga är att fler hjälper till.
Mm, så är det. Och som sagt, ha en fantastisk helg. Och är det så att ni befinner er i närheten av Helsingborg så har vi alltså en Gula Västar-demonstration på lördag klockan 12 på Stortorget vid Kullagatan. Och det skulle vara så himla roligt om det kom folk dit. Och vi har jättespännande talare, bland annat en person som kommer från ett nätverk som heter Klimatsans, som heter Sture Åström, och han ska prata om klimatbluffen. Så att det kommer att bli jättekul och jättespännande, och hoppas att ni kommer och tar gärna på er en gul väst. De kostar inte mer än 70-80 spänn på Claes Olsson. Det hade varit så himla roligt om vi kunde få lite folk.
Det hade verkligen varit roligt. Snälla kom, alla som kan. Och ni andra följer ju då såklart livesändningen på våran YouTube-kanal här.
Ja.
Som jag ska försöka att moderera på mitt lilla håll då.
Ja.
Okej. Okay. Ha en trevlig helg allihopa.
Puss och kram. Hej då.
Hej.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.